vi ska inte ha sån här undervisning. Vi ska inte producera ett sommarlov. Vi ska laga spindlar.
In i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halv.
Ja, visst gör det ont när knoppar bryter.
Min mor fyllde genast huset med prydnadstomter.
Att när du resat jag kvar vid avtrycket i gräs.
Varför skulle annars våren tvika?
Diktpodden. Här får du en dikt i taget.
Fantasin. När vi i sjätte klass fick till uppgift att skriva om sommarlovet hade jag inte som de andra några bilutflykter eller spännande utlandsresor att skriva om. Men jag fick ner några rader. Jag skrev att jag hade hittat en skadad spindel och lagat benet på den med ett stycke tejp. När juli månad gått var skadan läkt och jag kunde släppa ut spindeln. Såg den snabbt springa iväg ute på gården bland maskrosorna och gräset. Min uppsats fick högsta betyg, var den enda som lästes upp inför klassen. Jag satt och skavde i bänken och stirrade upp i taket och försökte dölja min skadeglädje. Över hur lätt det hade gått att hitta på och luras. Och när jag gick hem över skolgården fanns varken gymnastiksal, grus eller asfalt. Palmer vajade i vinden. Medelhavet skummade blott och snuddade vid mina skor. Fullmånen rörde sig. Gungade som en jojo från någons hand, gömd uppe bland molnen.
Välkomna till diktpodden. Vi hörde dikten Fantasin av Bruno K. Öjer. Den är hämtad ur diktsamlingen Och natten viskade Annabelle Lee från 2014. Och den som läste var dagens gäst, Ann-Marie Körling. Ann-Marie Körling är lärare och författare. Jag heter Maria Landvik Duregård. Välkommen Ann-Marie.
Tack.
Hur kommer det sig att du valde att läsa den här dikten?
Som lärare när jag läser den här dikten så har jag alltid fått en sån här... Jag har fått en smäll varenda gång. Och jag har tyckt om den smällen. Det har inte varit så här... Det är liksom... Vi ska inte ha sån här undervisning. Vi ska inte producera ett sommarlov. Vi ska laga spindlar. Och vi ska gå ut bland maskrosorna. Ja. Och vi ska... Det finns inga svar. Vi ska liksom försöka... Ge barn en värld som de kan skapa. För de har den fantasin och de måste få det. Jag har läst den här säkert. Jag har läst den säkert 200 gånger. Om och om igen. Och jag, varje gång jag läser den så tänker jag vilken kraft det är. Det här med att ha en penna och papper. Och våga skriva och kunna skriva. Och den förflyttning som man kan göra. Genom att kunna skriva, berätta och förmedla. Och det är en sån revansch här att vara den som inte kan resa bort, inte får de här resorna, men att kunna skapa dem och skapa en berättelse. Och att fantasin sedan erövrar skolgården och gör den till palmer och blått vatten och en fullmåne. Mm. Att det är kraften, och kraften ligger i att kunna fantisera fram en värld.
Ja, men säg det här med spindeln då, den här historien med spindeln.
Ja, det är också en liten, spindeln är liten, men det är också spindeln i nätet. Alltså någon som väver ihop någonting som är starkt. Och en spindel, den här spindeln kan lika gärna väl vara han, hans liv är lite stukat. Men man kan laga det som är stukat, och han gör ju det i den här dikten, han lagar hela sin värld faktiskt. Och det här att se den här lilla världen och att vara den där som räddar den där spindeln. Om man skulle säga att man är den goda som lagar världen, så är ju den här spindeln en snudd på omöjlig reparation. Men värdet av att reparera också, försöka laga. Mm. Och man lagar sig själv genom att skriva, och man lagar sig själv genom att få tillgång till sin inre och yttre värld. Liksom.
Vad vet vi om Bruno K. Öjer?
Han slår ju lite mot det bestämmande. Det som, han vill inte få sina alster placerade i något fack.
Nej.
Jag tror att han... Det blir för trångt för honom hela tiden. Skriv om sommarlovet, nej! Gå i skolan, nej! Det är så trång, världen är så trång så att man
säkert.
Man måste hela tiden som människa tvinga världen att bli större.
Ja.
Och han har verkligen gjort det.
Poeten Bruno Keats Öijer föddes 26 november 1951 i Linköping som Bruno Kenneth Öijer. Han är bosatt i Stockholm och gift med konstnären Maja Eisin Öijer. Han debuterade år 1973 med diktsamlingen Sång för anarkismen och har gett ut 10 diktsamlingar och en roman, Chivas Regal. Redan från början framförde han ofta sina dikter för publik och han ingick på 1970-talet i lyrikgruppen Vesuvius tillsammans med bland andra poeten Erik Fylkesson. Bruno K. Öijer är en performanceartist eller estradpoet och är känd för sitt speciella, suggestiva, sceniska uttryck som ligger nära rockmusiken. Han har fått priser som Sveriges Radios lyrikpris, Bellmanpriset, De Nio Stora Pris och Natur och Kulturs kulturpris 2016. Bruno K. Öijer har uppträtt tillsammans med flera musiker och musikgrupper som Fläskkvartetten, Tåström och Kent.
Om vi tittar på bara rent texten, vad är det vi ser?
Det här först är det en ganska praktisk så här. Vi gick i sjätte klass. Vi fick en uppgift att skriva om sommarlovet. Och man känner det, att det är där avstampet. Det finns ingenting som jag har kunnat göra. Men vad har jag då gjort? Ja, men då jag måste hitta på något som jag har gjort. Ja. Och då kommer den här spindeln.
Ja. Så det är ett jag som man tänker då är runt 12 år kanske då?
12 år, precis.
Ja. Och sen får personen högsta betyg. Och den, man läser upp texten inför klassen. Ja, men sen så ska ju personen gå hem där över skolgården. Och sen händer ju något verkligen.
Det förvandlas där skolgården till palmer och blått medelhav. Och, alltså, det är en förflyttning.
Precis.
Som han gör. Det är också en hoplandning i dygnet. För att det blir liksom på något vis en stjärnhimmel och en natt och en gungande måne som från någons hand. Alltså det är någon där som liksom öppnar den där världen också. Och allt det har ju den här 12-åringen gjort.
Ja.
Så någons hand.
Ja, det är ju där någons hand blir jag också nyfiken på. Jag tänker att det är väldigt romantisk syn på liksom fantasin och skrivandet och så, tänker jag. Alltså det är upphöjt.
Och
det är bara han som har fattat.
Ja, men precis. Men också att han har ju blivit utplockad i klassen. Det är ju också ett finger. Så här, det är din text. Utvald. Så att han är utvald och så. Och det här fingret. Det är något gudomligt finger som kommer ner. Ja. Liksom, som han uppfattar att så här, och världen går att förändra. Mm. Det är ju egentligen väldigt subtila små skeenden som gör att den här världen blir så stor. Och det tänker jag alltid att fantasi är inte att förflytta sig. Liksom att man behöver inte så mycket näring för fantasin, utan man behöver tillgång till sin fantasi. Mm. Och när den exploderar så blir världen annorlunda för en själv. Och den är en tillgång, i en misär så är det en tillgång.
Ja. Alltså det där har ju han själv beskrivit i intervjuer, att just han, det var hans tillgång. Han växte upp väldigt, väldigt fattigt med en ensamstående mor och de reste aldrig bort. Och också att han gick och fantiserade jättemycket och pratade för sig själv på skolgården. Ja. Det var ju tydligen till och med så att varje gång han skrev så läste läraren upp det. Dels så förstod han ju att han hade den här gåvan och han har ju verkligen använt den. Liksom.
Precis.
Men sen tänker jag också att den där läraren måste ju också ha förstått något.
Ja, eller uppskattat fantasin och dikten och texten.
Ja, det kanske
alltså hon behöver inte ha förstått honom.
Nej.
Men hon har förstått hans... Det han ger, alltså det är ju en gåva att få en uppsats av en, vi glömmer det att när barn och unga skriver så är ju det, de skriver ju inte för att bli betygsatta, de skriver ju för att kommunicera. Mm. Och han kommunicerar ju med det han kan kommunicera. Men varför ska man skriva om sommarlovet, tänker jag? Alltså,
precis, det
är också ett jädra trots det. Ja. Nej, jag tänker inte skriva om det, för jag har inget att skriva.
Nej.
Och ändå så skriver han för att han har någonting att skriva. Och det är så här, man ser hur den där gråa skolgården bara blir det där havet.
Ja, och mot fötterna är det grus och asfalt, fast sen så blir det, det blir vågor som
slår in och sand. Liksom. Ja, och sen den här vinden. Och sen så tycker jag med Jojo.
Ja.
För Jojon hör Jag vet inte, men man jojade jättemycket när jag var liten. Ja. Man hade en jojo. Man
i skolgårdsleken.
Ja, det var en skolgårdsleken. Ja, den är väldigt bunden till skolgårds och barns lekar. Och han har en jojo, eller får syn på en jojo i den här månen. Och månen går ju upp och den rör ju sig.
Mm.
Och vem är det då som jojar? Mm. Det är ju jättefint.
Ja, alltså. Det är det.
Och då öppnas hela äventyret så här. Vem är den där någon? Och då är fantasin oändlig.
Ja.
Den är utan slut.
Det var fint också när du sa den här spindeln, att det är ju han. För jag tänkte också så, att det är liksom han är trasig, har trasigt ben, men sen så släpper man iväg spindeln, den springer snabbt ut på gården bland maskrosen och gräset liksom och leker, alltså så här fri. Och det blir parallellt liksom mot slutet där, att han springer ut på gården och...
Exakt,
och
liksom. Men han är också ett maskro, det är maskrosorna han springer ut i spindeln.
Ja.
Och maskrosen är maskrosmarnet. Mm. Det är ogräset. Det är inte rosenbuskarna här spindeln springer ut i. Utan till maskrosen. Så att det är liksom...
Ja,
det,
visst,
varenda det... ord är så väl utvalt.
Ja, liksom. Verkligen. Jag tänkte att om vi skulle ta och titta på formen. Vad kan man se? Det är två strofer bara, eller hur? Och den är på en sida, också dikten. Det är bara gemener, det är bara små bokstäver, inga stora bokstäver. Och han, sen har han ju också lämnat skiljetecken. Mm. Han har inga skiljetecken i sina dikter. Inte punkter och inte komman.
Nej. Det är så lätt. Så att det bara, jag skriver på här, det får bara flöda. Det är ju inte så det är inte så lätt, men det blir...
För jag tänker att det är också så att då stoppar man inte, utan man lämnar öppet liksom. Ja. Och det liksom öppnar dikten när man inte har punkter och så. Det är lite
men
spännande.
Det är ju ändå så här, man skulle ju nästan inte behöva tänka den som en dikt. När vi gick i sjätte klass, vi kan bara få det som en berättelse.
Ja, verkligen.
Att det är någon som har suttit och berättat det här.
Ja, nej, det är som du säger. Det skulle kunna vara en prosa berättelse helt enkelt. Fast den är gjord som en dikt och det är lite spännande. Jag ser också ganska mycket alliterationer. Att skriva om sommarlovet. Skrev och skadad och spindel. Och så släppa spindeln snabbt. Och sen så är det också det här att satt. Och skavde och stirrade och så skadeglädje. Men sen finns det ju bilder då. Första strofen är ju ganska konkreta bilder liksom ändå. Men sen att det är lite absurdistiskt att han spjälar en spindelsben liksom. Men sen ser det ju där med skolgården, där blir det ju liksom helt plötsligt. Där fanns varken gymnastiksal, grus eller asfalt. Han säger att det inte finns, men man ser ju dem framför sig först.
Men det är ju när han går hem och lämnar skolan. Ja. Men det är också det att han måste gå hem. Jag tänker, nu måste jag gå tillbaka där. Ni vet, liksom, när han går hem förvandlar skolgården. Alltså när han slipper ifrån den här skolgården också. Det är inte bara så att skolgården är liksom, det här händer för att han har skrivit. Utan när han slipper ifrån skolans inramningar, skriver om sommarlovet, gör det. Det är då det händer.
Det är när spindeln blir utsläppt.
Ja, när man blir utsläppt, när man går hem, då kommer den här känslan.
Mm.
Det är fantastiskt.
Ja,
verkligen. Nu växer den ju så att man...
Ja, eller hur?
Ja, men nu växer den för att nu man får ihop den här med spindeln som också blir utsläppt. Och den har ju, han är också skadad där.
Sen är det ju fullmånen rör sig, gungar som en jojo. Där är en sån liknelse liksom. Nu ska vi ta en paus för att lyssna på någonting annat.
Nu blir det diktskola.
Välkommen! Idag ska vi fortsätta prata om upprepningar och uppräkningar. Först har vi en stilfigur som kallas för hopning. I hopningen radas tre eller flera ord av samma ordklass upp efter varandra. Som hos Edith Södergran, jag är ett barn, en pars och ett djärvt beslut. Om man har en uppräkning och sätter komma emellan orden så kallas det för asyndes. Den vidgades, den tätnade, den lade an, det small, skriver Runeberg i dikten Sven Duva. Petter skriver i mikrofonkåt från Slussen, Hornstull, Zinkensdamm, Vietnam. Men om man har en uppräkning där det står ett och emellan alla orden, då kallas det för polysyndes. Till exempel Elmer Diktonius skriver: och Gud sade, alltid kött åt fattiga barn och bakelser på och glass. Uppräkningarna kan också innehålla en stegring. Den är oftast tredelad, där det andra uttrycket är en stegring av det första och det tredje är en stegring av det andra, och alltså kulmen. Till exempel, han kom, han såg, han segrade. Eller som Fröding skriver i en gasel: jag vill, jag skall, jag måste ut. Sen finns det en annan väldigt vanlig form av upprepning eller uppräkning, och det är tretalet. Då är det ord eller satser som grupperas som tre, till exempel tro, hopp och kärlek. Har du hört honom läsa?
Ja, det har jag gjort.
Live. Mm. Beskriv.
Och när man går dit och ska lyssna, så det är som att man får slita upp hjärtat och bröstet och bara ta in det som sägs. Han läser så kroppsligt, med han rör sig och så slungar han ut orden så de fastnar. Så de går inte att borsta av sig på något vis. Nej, jag tycker,
vad fin.
Alltså, det är som att sitta i ett...
Ja, men han gestaltar ju verkligen dikterna,
ja,
liksom. Och rytmen också, med sin kropp som du säger. Och jag vet att en del som kanske irriterar sig på honom och så. Fast så gör ju rocksångare jämt. Tänk Mick Jagger liksom, hur han står och åmar. Eller vem som helst, Åström eller så. Då är det okej.
Ja, det är sant. För vad som inte finns där på scenen är musiken.
Ja.
Men den finns där ändå.
Ja.
Men jag måste säga det då. Eftersom han står där på den där scenen, så är han ju lika ensam som den där killen på skolgården.
Ja, ja.
Men till den skillnaden att nu lyssnar vi.
Vi ska runda av, fast vi kunde prata mycket längre. Men jag skulle vilja be dig läsa dikten igen. Vill du göra det?
Ja. Fantasin. När vi i sjätte klass fick det uppgift att skriva om sommarlovet hade jag, inte som de andra, några bilutflykter eller spännande utlandsresor att skriva om. Men jag fick ner några rader. Jag skrev att jag hade hittat en skadad spindel och lagat benet på den med ett stycke tejp. När juli månad gått var skadan läkt och jag kunde släppa ut spindeln, såg den snabbt springa iväg ute på gården bland maskrosorna och gräset. Min uppsats fick högsta betyg, var den enda som lästes upp inför klassen. Jag satt och skavde i bänken, stirrade upp i taket och försökte dölja min skadeglädje över hur lätt det hade gått att hitta på och luras. Och när jag gick hem över skolgården fanns varken gymnastiksal, grus eller asfalt. Palmer vajade i vinden, Medelhavet skummade blott och snuddade vid mina skor. Fullmånen rörde sig, gungade som en jojo från någons hand, gömd uppe bland molnen.
Tack snälla Ann-Marie för att du kom.
Tack!
Och tack alla som har lyssnat. Hej då!
Hej då!